Då ska vi läsa en för ganska många här inne tror jag välkänd text som finns mitt i bergspredikan. Det är Jesus som undervisar. Och Matteus, han har samlat det här i kapitel 5, 6 och 7 i sin bok om Jesus. Och vi läser från kapitel 6 och vers 24. Så här säger Jesus: ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte, de spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han inte då ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det finns lite att bita i här, va? John Rockefeller, sin tids Elon Musk får man nog säga. Världens rikaste man på sin tid som skapade en förmögenhet av, med hjälp av oljeborrning. Han fick en gång frågan, hur mycket pengar måste en människa ha för att bli tillfredsställd? Då svarade John Rockefeller, bara lite till. Jesus talar i den här texten inledningsvis om två herrar. En av denna världens absolut mest framträdande gudar är tveklöst mammon. Och i den här texten så uppmanas vi att i världens ögon vara ateister. Att inte tro på det andra så ohämmat ger sig åt. Att inte ha som högsta mål i livet att göra karriär, tjäna mer stålar, kunna köpa vassare grejer, fler sommar- och vinterboenden, göra ännu längre resor. Ja, ni vet. Allt det där, va? Varför ger Jesus pengarna ett avgudanamn? Han gör ju faktiskt inte det, men någonting annat. Det finns ju massa saker som vi behöver förhålla oss till i livet för att kunna följa honom. Men inget annat får ett avgudanamn, bara pengarna. Jag tänker att det är för att de ständigt försöker ta Guds plats. Tänk efter, det är pengarna vi försöker behaga. Vi söker deras närvaro. Vi är rädda att förlora dem. De skapar trygghet. De skapar identitet. De skapar framtidshopp. Alla de där sakerna som Gud vill ge en människa försöker pengarna liksom. Pengarna försöker ta Guds plats. Och det är därför de så tydligt är en avgud. Avgudens främsta liksom kännetecken är att den försöker fylla det i våra liv som bara Gud kan fylla.
Pengarna vill hela tiden vara det som Gud skulle vara för oss. Och på det sättet så riskerar prylarna och pengarna att tränga ut Gud i periferin. Någon har sagt, vi lutar oss mot mammon och vi tröstar oss med Gud. Då har det skett. Och så påstår Jesus, det går inte att tjäna både Gud och mammon. Han säger inte att det är svårt. Han säger att det är helt omöjligt. Den ene tränger ut den andra. Och ibland har vi läst en text som den här och så har vi sagt ungefär så här, lite liksom reflexmässigt så säger vi, ja men du vet, det är attityden till våra ägodelar som är grejen, inte hur mycket vi äger. Ja, men kanske den där reflexen också försöker berätta någonting för oss om vad vi inte orkar lyssna till. Det finns en viss sanning i det. Absolut. Absolut. Jag och Sus, min fru, vi jobbade under många år ideellt. Det var 80-90-tal. Och det var under de åren vi bildade familj och sådär. Vi bodde i en liten avkrok i världen som heter Moholm. Det är ingen här inne som vet var det ligger, eller hur? Kolla, någon vet det. Bra, 5 poäng. Den spännande tätorten Töreboda är närmast. Vet man ungefär. Alla har tåg där. Så här. Och i den där miljön så är det inte säkert att man blir löst från lusten till ägodelar. Några av de samtal vi hade under de åren, de handlade jättemycket om vad vi ville ha men inte hade råd med. Så det där med ha-begäret, det är mycket mer subtilt än att den som har mest kommer att liksom uppslukas mest av det. Men det är ändå så att ägodelarna gör någonting med oss. Han talar om mammon, han talar om ägodelarna och han talar om livets bekymmer. Och frågan som hänger i luften är ju, vad skulle hända om du talade med Gud om din längtan efter grejer, efter status, efter pengar och trygghet och la det där inför hans fötter och talade allvar med honom om det. Jesus bjuder in oss till ett liv av nykterhet och vaksamhet. En slags andlig klarsyn. Vad klarar jag av att lasta mitt liv med utan att tappa fästet, utan att förlora fokus? Och att leva med den frågan, att liksom finnas i ett samtal med Gud inför, när det gäller min konsumtion och mina bekymmer. Allt det där vi lastar på våra liv. Blir det här bra eller blir det inte bra? Vi kommer till det lite ytterligare strax. Det finns ett problem med oron och bekymren. Och det är att de hela tiden hoppar upp och biter oss i svansen. Hela idén med att liksom oroa sig för sin försörjning är ju att man önskar att inte bekymra sig. Eller hur? Om jag bara hade lite mer så skulle jag inte behöva bekymra mig så mycket. Och tanken vi matas med, vattnet vi liksom simmar i allihop, handlar ju om att ju mer jag har, desto tryggare blir jag. Och notera då hur praktiskt och jordnära Jesus resonerar. Amen, det kommer inte funka, säger han. Vi vet alla att ju mer saker vi har, desto mer kommer vi att bekymra oss. Eller hur? Jag och Sus har som sagt smakat en del på att leva utan säkrade inkomster. Och det där ska man inte romantisera. Det är ganska besvärligt. Och det ska vi inte liksom upphöja till något. Och det finns en stor risk att man fortfarande inte har kommit åt sin längtan efter grejer bara för att man inga har. Det kan bli tvärtom också. Men livets bekymmer, prylarna, resurserna gör någonting med oss. Notera hur Jesus talar här om att inte oroa sig över vad man själv ska sätta på sig. Han uppmanar oss alltså inte att sluta tänka på andra människors behov av mat och kläder, utan på våra egna. Det här är inte en text om att liksom surfa ovanpå eller utanför alla liksom timliga behov. Och liksom, ja, men jag är så andlig människa så att jag har inte med den här vardagen att göra. Det är inte alls det han säger. Han bara pratar om att inte uppslukas av det där som vi tycker att vi hela tiden behöver. Och hans poäng är att inte vara så förtvivlat självupptagen. Jesu undervisning är inte antisocial, utan den är antisjälvisk. Samla inte mer nu. Det här är ju liksom ett grundskott mot någon idé vi ibland har att Gud inte har tid eller har ork med våra vanliga liv, utan bara med det liksom andliga och det osynliga. Det är en djupt antikristen idé. Gud finns mitt i våra liv med kropp och behov och materiella saker och alltihopa det där. Det är inte det som är grejen. Men grejen är den här. Gud väntar på att bli inbjuden i din hushållsbudget. Det är det som är grejen. Du som har för lite och som sitter här och tänker, mitt problem är inte precis att jag överlastar mitt liv. Jag har hjärtat i halsgropen varje månadslut. Jag vet något om det där. Jag har den största respekt för det. Har du inbjudit Jesus som faktiskt kan göra under av bröd och fisk till det som är dina vardagsbehov? Du som har för mycket, har du talat med honom om vem som behöver dina resurser bäst? Vet ni vad? Jag har goda nyheter. Ni kan bli varandras bönesvar. I en av Jesu mest berömda liknelser, liknelsen om sådden som hamnar i olika jordmån. Kommer ni ihåg den? Det är en av de få liknelser som Jesus faktiskt uttyder och förklarar. Han talar om en man som sår ett utsäde och så ramlar det där på lite olika ställen. Och så förklarar han sen hur utsädet är ordet. Och så hamnar en del bland sten och en del hamnar på lite olika ställen. Och så kommer bilden av tistlarna. Och så säger Jesus att sådden, Guds tilltal i en människas liv, fäster och slår rot. Men, säger han, världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Här har vi det, va? Det verkar ganska avgörande för våra liv, inte minst vi som lever i en liksom ganska välmående del av världen, och många i frikyrkan också är en ganska välmående del av den välmående världen. Ska vi addera ännu mer till husvagnen, båten, bilen, sommarstugorna, resorna, vinterboendet, aktierna, ja, ni vet. Enligt Jesu liknelse om tistlarna så är allt det där ett rejält hot mot växten, mot mognaden och rotsystemet i våra liv. När jag för många, många år sedan reste i ett evangelistteam så var vi på en plats, jag kan säga så mycket som att vi var på en plats i Småland. Och vi var ute och ställde upp en gammal kafébuss på skolgårdar. Och så pratade vi med högstadie- och gymnasieelever på skolan där. Och på den där skolan var det ju på gymnasiet. Och då berättade de här studenterna där som inte hade någon egen kristen tro att de kunde ett enda bibelord. Och det brukade de citera varje dag när de åkte förbi kyrkan med alla Mercedesarna och Audisarna och BMWarna och all lyxen och prålet där. Och bibelordet de kunde var: samla inte era skatter på jorden där mått och mal förstör. Det räckte för dem. Vi kan ett enda bibelord och det verkar inte som att någon i kyrkan bryr sig om det. tistlar är en ganska klokt val av metafor. Det finns ju stor anledning till ett mått av nykterhet i relation till prylarna och livets bekymmer. Och alla som har ägnat minsta lilla ansträngning åt en trädgård vet att tistlar och ogräs, det breder ut sig av sig självt. Det behöver man inte vattna på. Det är konstigt. Allt annat måste man vattna, men tistlarna, de klaras alltid. Om man inte passar sig så äter tistlarna upp hela rabatten. Och snart är det bara ogräs av alltihop. Är ni med på vad Jesus försöker säga? Det är som att det här breder ut sig. Det blir aldrig nog. Rockefeller kanske ändå har rätt. Bara lite till. Och till sist så kväver livets bekymmer allt det där som Gud ville göra i en människas liv. Vi läser en annan text som också är Jesu undervisning från Lukas 21. Och jag läser bara en vers. Han säger så här: var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen. Alla fattar ju att dryckenskap fördunklar sinnet. Att man blir inte klar i huvudet av att dricka för mycket alkohol. Eller hur? Här jämställer Jesus det. Och så säger han att ditt sinne fördunklas av livets bekymmer. Så att du kommer att gå bort dig i alla de där grejerna som du har överlastat ditt liv med. Som tynger. Som liksom, ja men du vet. Det är inte synd, men du kanske borde låta bli ändå. Ja, tänker du. Jag ser hur skeptisk du är. Är det inte en ny syndakatalog nu då? Det är fult att äga en Mercedes, men det är fint att äga... Ja, jag vågar inte ens säga något. En Kia kan jag säga, för det har jag. Är du med? Nej, men det är inte det som är grejen. Vi håller inte på det sättet och jämför varann och mäter varann. Det kan absolut vara okej att både byta bil och köpa sommarstuga. Du begår ingen synd, men se till att ditt grenverk inte är större än ditt rotsystem klarar av. Och bjud in Jesus i dina köpmönster. Tala med honom om det. Här krävs ett ganska rejält mått av urskiljning. Inte minst i vår tid. Det finns lite olika uppgifter i undersökningar om hur många kommersiella budskap en svensk människa utsätts för på daglig basis. Det beror lite på om man bor i stad eller på landet. Men den lägsta siffran som nämns är 3000 budskap om dagen. Alltså logotyper, det bara flimrar förbi utan att vi vet om det. Firmanamn, logotyper, affischer, reklamjinglar, inte minst genom sociala medier. Det är ju riktad reklam hela tiden, eller hur? 3000 budskap om dagen. Hur följer man Jesus i en sån flod av budskap och påverkan? Det krävs ett enormt mått av urskiljning för att göra det. Vi går tillbaka till Matteus 6. Då säger han: se på himlens fåglar och på ängens liljor. Jag vet att några här har varit med på retreat på Vättershus. Och en av de saker man upptäcker när man sitter där och äter i tystnad, det är fågelbordet precis utanför. Det här är inte just deras, det här är en bild som jag tog någon annanstans ifrån. Men man kan inte precis beskylla de här fåglarna för att vara slappa och loja. De sitter inte hemma i soffan och rullar tummarna och hoppas att någon annan ska hantera deras försörjning. Poängen är inte att vi inte ska arbeta hårt. Poängen har med bekymren och oron att göra. Gud behöver hjälpa oss att bevara vårt hjärta när oron, jakten och bekymren trycker på. Jag måste komma med en liten bekännelse här nu då. Varje år i juli månad så är jag på Blocket och letar efter en båt. Det är bara i juli. Och sånt sug efter honom. Jag ser mig själv, jag ser liksom en bild av mig själv i den där båten ute på någon järnlunden eller något här nere. Och den är extremt romantiserad, den bilden. Så här om söndagen träffar jag en god vän som och frågar hur är läget. Lite bekymmersamt. Vi har lämnat in båtmotorn. Och på tisdag får jag reda på om det kostar 1000 spänn eller 30 000. Tänkte jag, det är därför jag inte ska ha någon båt. Är ni med? Det passar mig extremt dåligt. Både bekymren att liksom praktiskt lösa det och ekonomiskt lösa det. Det är precis det jag tror att Jesus är ute efter här. Det är inte synd att äga den där båten, men tänk därför hur många bekymmer du orkar med. I vers 27 säger han, vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och vi vet ju att motsatsen snarare är sann. Bekymren lägger inte till i våra liv när det gäller kvalitet och livslängd, utan de tar ju koll på oss. Eller hur? Det här handlar om ett annat sätt att leva. Vi utmärks inte genom annorlunda kläder, avvikande utseende eller ni vet att bara vara knepiga och konstiga i samhället, utan på en annan riktning, en annan lojalitet, en annan drivkraft. Vad är det jag hämtar min näring, min bekräftelse, min identitet någonstans? Och det är som att Jesus målar två sorters människor. Hedningarna, världen, jagar efter belöningar, materiella saker, pengar och status. Och det har blivit som en religion. Och en Jesu lärjunge uppmanas att inte springa med i det racet, utan att leva inför fadern som vet vad vi behöver. Det är som att han säger, lev för något annat. Köp saker när du behöver dem, men lev för något annat och för någon annan än dig själv. Ge ditt liv åt något mer beständigt än statusjakten i grannskapet. Du ska få det andra också. Notera att det stod också i texten. Lärjungens horisont fylls inte av livets bekymmer, av mammons lockelser, utan av en längtan efter Guds rike. Gud ska hjälpa dig med maten och kläderna, med försörjningen. Vårt uppdrag är att hålla blicken klar och att inte dras med i världens sätt att värdera och väga ett liv. Prylar och pengar är biprodukter, men inte målet. Någon har sagt så här, jag minns inte vad jag läst det. Medan lärjungen söker Guds rike och vilja i rummet längst fram i livet, levereras ägodelar till köksdörren på baksidan. Är inte det fint sagt? Medan lärjungen söker Guds rike och vilja i rummet längst fram i livet, levereras ägodelar till köksdörren på baksidan. Om du ska hålla mammon stången så finns det inget bättre sätt att bryta mammons makt än att ge bort så mycket du orkar. Det är generositet som är liksom motkraften mot allt det här. Hur ser man till att inte bära på... Jesus pratar ju här om att var dag har nog av sin egen plåga. Hur ser man till att inte bära på sin framtids eventuella plågor? Jag tror att man gör det genom att lämna över sitt liv i Guds händer. Att våga lita på att han bär och sörjer för oss. Prova det. Prova det i det lilla och se vad som händer. Gud, jag lämnar mitt liv i dina händer. Texten som det är hämtat från är från Saltaren, där psalmisten säger så här. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud. Om jag fick skicka med dig en bön så är det den.
Psalm 31 och 6. Tänk om du skulle avsluta dina kvällar med att be den. Lär dig den utan till och be den bönen. Påminn ditt hjärta om att jag vilar djupast inte i mammons händer utan i faderns händer. Jag tror att vägen för att navigera i ett överkonsumistiskt samhälle och för att inte regeras av sina bekymmer, det är öva på att avstå, prova att ge bort och överlämna ditt liv. Öva på att avstå. Vad betyder det i klartext? Och det betyder, det här har jag råd med, men jag köper det inte ändå. Ge bort så mycket du orkar och överlämna ditt liv i Guds händer. Om du inte brukar ge bort, pröva också det i det lilla måttet. Öva dig på att vara generös och se vad som händer. De har fått sluta med en historia. En god vän till mig berättade att han hade besökt en annan gemensam vän till oss. Han hade varit där över helgen. Och den här värden, han hade bjudit honom på lite allt möjligt. Han hade bott hemma där, men han hade också bjudit honom på restaurang och grejer. Och till sist hade min kompis sagt, men du kan ju inte bjuda hela tiden. Det här blir ju helt orimligt. Nu måste det vara min tur. Och då säger han så här, värden, vet du vad? Jag är uppväxt i ett hem där det fanns rejält med snålhet. Jag håller på att försöka öva mig på att bryta mig ut ur det. Så låt mig få bjuda i helgen, därför att jag håller på och försöker att hantera makterna i min själ. Livets bekymmer riskerar att ta Guds plats. Lämna dem vid Jesu fötter. Öva dig på att avstå, att ge bort och att överlämna. Amen. Nu ber vi tillsammans. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är så djupt involverad i våra liv, att vi kan snacka med dig om pengar, affärer, ägodelar, bekymmer, allt det som också är en del av våra liv. Vi ber att de inte ska finnas i främsta rummet. Lös oss, hjälp oss och framförallt smörj våra ögon så att vi kan urskilja och se klart i de här starka, starka krafterna som drar i vår själ. Jag ber för den som har för lite. Kom med din omsorg. Och jag ber för den som har för mycket. Kom med din befrielse. Amen.